Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ljudcirklar från Malmö Live konserthus. Hej och varmt välkomna till det första avsnittet av ljudcirkeln Symfonisk musik från Malmö Live konserthus. Jag heter Sofia och jobbar som producent här på konserthuset, och i den här podden kommer du att få dyka in i den stora, stora värld som är symfonisk musik utifrån ett par teman som vi har valt ut. Vår förhoppning är att vi ska kunna vara en inkörsport för dig som är ny och nyfiken på den här världen. Men såklart finns det också plats för lite nya lyssningstips för dig som redan har ganska bra koll på dina symfonier. Vid min sida på den här upptäcktsfärden har jag två eminenta kollegor, Emily Sandgren-Törn och Andreas Wetterlund. Välkomna!
Tackar, tackar.
Ja.
Vad gör ni till vardags här på Malmö Live?
Ja, men då, jag börjar helt enkelt. Jag är det som kallas orkester- och produktionskoordinator. Ganska långt namn på min titel.
Ganska viktig titel.
Ja, precis. Desto längre, desto viktigare.
Så är det. Producent, kort.
Precis. Nej, men det jag gör, det är väl lite att då koordinera eller se till att alla är på rätt plats vid rätt tillfälle.
Ja, nej, men om Emily har till uppgift att hålla rätt på, för alla människor vara på rätt ställe och plats, så har jag som uppgift att ha noterna på rätt plats.
Härligt. Dagens tema, som vi har, sa att vi skulle prata om symfonisk musik från lite olika teman, är storslagen musik. För jag tänker att är det någonting som symfonisk musik kan vara, där man liksom ofta har uppemot 100 musiker på scen, så är det storslagen. Och vi ska såklart lyssna på lite musik. Men innan vi börjar kan vi väl diskutera det här temat lite. Vad innebär storslagen musik för er när ni hör det ordet?
Nu får du börja, Andreas.
Okej. Okay. Ja, men jag tänker att just det är ju så, när man har en symfoniorkester på plats så är ju bara det storslaget. Den fulla klangen av en orkester, det är ju storslaget i sig. Men sen så är det såklart, när de sen sätter igång och spelar, så beror det ju på vad de spelar också. Men kanske inte så mycket liksom så här tempo och så, som kanske det behöver inte vara snabbt och bombastiskt så för att det ska vara storslaget. Utan för mig kan det vara storslaget också om det är liksom långsamt och stort och innerligt. Gläntar man på dörren till filmmusiken, så det ju, finns det ju hur mycket musik som helst som är skriven för att vara storslagen.
Vad kul att du sa det här med temporna, för jag tänkte faktiskt att det är ganska långsam musik som är just pampig och storslagen. Att är det väldigt, går det väldigt snabbt så tappar man lite den dimensionen.
Ja, då blir det mer skuttigt.
Ja, precis.
Ja. Och se om vi har det i något annat avsnitt. Skuttig musik.
Skuttig musik, ja. Var det inte avsnitt 7?
Jag tror det. Vi kommer att spela upp ett par lyssningsexempel här i podden. Och vill man höra dem i sin helhet sen, så finns det en spellista kopplat till avsnittet som du hittar via beskrivningen eller vår hemsida malmolive.se. Jag tänker att först ut och förkroppsliga det här storslagna är kompositören Tchaikovsky och starten på hans första pianokonsert. Vad hörde vi? Vem är Tchaikovsky och varför är det så mycket piano?
Ja, jo, Tchaikovsky var det ju då. Och det är ju mycket piano här för att det var hans första pianokonsert. Passar ju väldigt bra eftersom det är en pianist som är programledare för det här avsnittet.
Jag tänkte att vi skulle hålla det lite hemligt, men absolut.
Ja, det passar väl jättebra att börja på det sättet.
Passar jättefint tycker jag.
Ja,
tycker
riktigt, jag. Du spelar ju med här.
Lite. Absolut, jag spelade med hela underarmarna för det är så jag tycker att han bör göra.
Ja. Nej, men alltså det här är ju en start som väldigt många känner igen. Det är ju väldigt, om man tänker pianokonserter så är det ju, skulle jag säga, att de flesta tänker på den här, eller Grieg eller kanske något Mozart. Men just Grieg och Tchaikovsky är väl de som har de här väldigt emfatiska starterna. Så här.
Sen kan jag väl säga att om man då säger pianokonsert, då menar man att det är en pianist som är solist med en orkester. Samma om det är en violinkonsert så är det en... violinsolist.
Ja. Ja, och vi tycker ju att det här är ju, det är ju fint och just storslaget som, men det var inte alla som uppskattade Tchaikovsky och hans musik då, utan till exempel han, Nikolaj Rubinstein heter han.
Det kan...
Ja, så heter det som den skrevs, för han tyckte att det här var vulgär musik. Han tyckte inte alls det här var någonting, det var ospelbart och det var inte snyggt alls.
Kan ändå köpa att man tänker att det är lite vulgärt.
Ja, jo, men det är ju väldigt så. Och det var, och man kan också säga att han var ju inte den första som sa det om Tchaikovsky, utan det var många som tyckte att Tchaikovsky, han var skrev konstig musik. Och, istället för den ryska skolan där man skulle bottna i den ryska folkmusiken med en tonsättare som höll sig på den kanten, så var Tchaikovsky lite själv på sin hörna och skrev sin musik. Men den blev ju rätt bra ändå.
Mm. Du då, Emily? Tycker du att det är vulgärt?
Ja, på ett underbart sätt.
Eller hur?
Alltså det är ju svårt att inte skärmas av det. För det är ju det som jag tänker på är ju mycket att det är ett stycke för någon med ett stort självförtroende.
Mm.
Här kan man inte komma in och smyga lite grann. Utan nej, det här kommer jag. Och just vi har pratat om att det tillhör romantiken. Att det är verkligen ett stycke som kan odla på den här bilden av det romantiska konstnärsgeniet som man ofta pratar om i den klassiska världen. Att man kan nästan se hur solisten, pianisten, sitter här och, som du säger, spelar med underarmarna. Det gör man ju inte, men det, man tar i så man spricker, känns det som.
Ja, jag ser också väldigt tydligt en ganska ung kille som sitter och svettas och sliter. Han har ju så himla jobbigt.
Ja, och han har inte kammat håret.
Nej, nej, nej. För han har inte hunnit, för han är så himla uppsliten för någonting har hänt i hans liv.
Ja,
så
det är,
jag så
det är hjärtat bultar.
Ja.
Och, så det är mycket det jag tänker på spontant. Att här kan man inte gömma sig. Utan här, och just att det börjar så karaktäristiskt med hornen. Det liksom prickar in allting i det pampiga.
Jag tänker att vi går vidare till nästa exempel. Och nu kommer en sats ur Mussorgskijs Tavlor på en utställning. Och då kan man säga att en sats är då alltså en del av ett större verk. Man kan likna det vid ett kapitel i en bok, tänker jag. Och det här är ju ett lite speciellt verk på det sättet att varje sats har en beskrivande titel. Som om det vore just tavlor på en utställning. Kan inte du berätta vilken tavla vi ska få höra och om det är något särskilt man kan lyssna efter här, Andreas?
Ja, vi ska höra då den avslutande delen i det här stycket som heter Stora porten i Kiev, eller Kievs stora port. De här tavlarna är ju, som sviten bygger på, är ju alltså riktiga tavlor. Det är inte bara någon fantasi, utan det är Viktor Hartmans tavlor. Och just den här stora porten i Kiev, det är ju inte ett konstverk som så, utan det är egentligen en skiss på ett byggnadsverk som skulle uppföras för att högtidlighålla att tsaren hade överlevt ett mordförsök. Mm. Och då passar det bra att göra en stor port då till det. Mm. Man ser ibland att det på vissa skivor är det bilder på Gyllene porten i Kiev då. Men det är alltså fel. Det är inte den porten det rör sig, utan det ska vara Hartmanns bild då, den stora porten.
Och hur hör man den här porten i musiken?
Ja.
Går det att säga?
Hur gör man en port i musik?
Ja.
Ja. Jag tänker att det liksom, de här stora öppna ackorden kan vara liksom
portarna som öppnas.
Ja, eller liksom, vad heter det, kolonnerna som håller upp en stor port. Men det kan också vara, jag tänker också att det kan vara klockklanger. Mm. För det finns ofta rätt så mycket i rysk musik just där, de här klockklangerna som kommer.
Vi lyssnar. Absolut enormt storslaget, får man ändå säga.
Tycker jag nog.
Check på den.
Mitt i prick.
Mitt i prick.
Ja.
Hörde du klockor?
Jag hörde klockor. Jag tycker man hör lite det här att hur porten öppnas och där står en jublande folksamling. Mm. Det är lite det jag tänker. Att
det roliga är ju att det här är också pianomusik från början och det är orkestrerat om och utav.
Mycket piano idag.
Det är mycket piano. Konstigt.
Tänka sig.
Så att här är det ju orkestrerat av Ravel, Ombris Ravel. Mm. Som ju var väldigt bra orkestratör, får man ju säga. Jag skulle säga att de flesta som hör originalet med piano tänker nog, varför spelar de den på piano? Det är ju orkester det här. Så verkligen.
Men det här med att den har en så liksom tydlig titel, tycker ni om när musik har det?
Ibland.
Är det lättare att
ibland, ja. Jag tror också att kanske jag och Andreas lite samma skola där. Jag vet inte, för mig, det kan absolut tillföra någonting. Det kan vara både, det är ju aldrig så att det, alltså, det är aldrig så jag stör mig på att det finns en titel på det. Men nej. Sen kan det vara mer eller mindre krystat. Men jag tycker det är inte riktigt det som är det viktiga. Men ibland kan det ju leda en in rätt.
Mm.
Man får upp bilder i huvudet.
För mig hjälpte det väldigt mycket i början, tycker jag. Att jag hade lättare att ta till mig musik om jag kunde få så här, jaha, men du har tänkt att det här är Gyllene sköldpaddor.
Mm.
Toppen.
Mm.
Den har jag inte hört.
Jättefint.
Borde
skrivas. Det är ett pianostycke. Mm. Vi behöver inte ta det i den här cirkeln. Ta det i min Sofias pianocirkel som kommer i en annan säsong.
Jag tycker väl mer att man, mer än att det behöver vara en bild, så tycker jag om att veta ungefär vilken tid stycket skrevs. Och så man kan, även om man inte kan relatera det till en bild, liksom en direkt tavla, så vill man veta vad som hände i världen just då. För oftast kan man få väldigt mycket, en helt annan förståelse för musik när man kopplar det till den konsten som gjordes. Mm. Eller de böckerna som skrevs, eller historiska händelser. Men det är ju inte det som är programmusik, utan
nej, precis. Och det är ju då ordet för när man har satt ofta en titel, så är det programmusik.
Ja, precis. Om man säger att den här musiken handlar om det här. Alltså att musiken har ett program helt enkelt. Heter ett stycke bara symfoni, så kanske inte musiken så handlar om någonting. Utan då är det liksom mer musik för sig själv. Den har inte ett
musik.
Ja, precis. Ja.
Det fanns ju två olika läger.
Ja, ja.
Det här med någon som tyckte det var helt förkastligt, pinsamt och banalt att skriva till just programmusik.
Mm.
Så där var de ju ändå två skolor.
Ja.
Musiken skulle stå för sig själv,
ja.
Tyckte vissa.
Nästa stycke som vi ska höra har rubriken personlig favorit. Och idag är det du, Andreas, som har fått välja ditt pampigaste stycke.
Ja,
vad blir det?
Ja, det är ju inte lätt att välja ut en sak. Men jag tänkte mer att man kan välja något som passar just in på det här väldigt storslagna. Och just ta i ordentligt och välja liksom någonting som riktigt sväller över alla breddar. Det är ju väldigt stor orkester.
Mm.
Det är fyra flöjter, fyra oboer, fem klarinetter, fyra fagotter, tio horn, tio trumpeter, fyra tromboner och en tuba. Och två harpor, massa slagverk. Och
trångt.
Det blir trångt. Och så har man då till detta också en väldigt stor kör. Kören ska ju vara så stor så att bara männen låter som en full manskör. Så att det får vara en rejäl kör. Och så är det då en sopran och en alt-solist med också på det här. Då blir det ju väldigt storslaget. Men i stycket då här, som jag har inte sagt vad det är för något.
Det är någon som har gissat.
Extra stycket.
Nej, men det är ju Mahlers andra symfoni. Hans tanke är också väldigt storslagen där. Det ska ju liksom inte bara vara musiken, utan musiken ska spegla något större. Det är nästan programmusik där också, att den ska spegla liksom livets fortsättning efter döden och sen återfödelse. Så att den heter ju återfödelsesymfonin också. Mm.
Han valde det lilla temat.
Han valde det lilla temat. Han vill liksom spegla, den står någonstans, han liksom vill spegla universum. Det är ju storslaget.
Storslaget.
Får man ju ändå säga.
Vi kliver direkt in i musiken då.
Hopp.
Så att han sparade på krutet.
Nej, ja, precis. Jag glömde säga att det som jag hörde här, jag glömde säga att det är en liten orgel med också.
Liten liksom. Orgel.
Skulle precis säga det. Orgeln, glömde du?
Ja, nej, men den, ja, det är ju inte dumt det där.
Sen kan vi säga att vi började ju i slutet av hela den här symfonin. Det var liksom nästan det allra sista vi fick höra. Så att vi hoppade ju liksom en ganska lång uppbyggnad av det här.
Ja, kan man ju säga.
Alltså, kan man säga. För det startar ju inte riktigt här.
Nej, alltså nu är det ju de sista minuterna på av den sista satsen, som bara den är lite drygt 30 minuter lång.
Mm. För mig är det lite elefanten i rummet ibland när det gäller den här typen av musik. Att, som du sa, så är ju bara den här satsen är 34 minuter lång. Om du ska lyssna på hela symfonin så är klockan in på 1 timme och 20 minuter. Jag är lite otåligt lagd. För mig är det liksom inte helt enkelt om jag ska ta mig an någonting som är så här, det är en lång film. Hur lyssnar man på det här? Får man lyssna i bakgrunden? Eller hur gör man?
Man får lyssna precis som man vill.
Ja.
Det tycker vi ska göra klart en gång för alla.
Ja.
Man får lyssna i bakgrunden. Man får ha det i bilen. Man får ha det i bastun. Då ska man se lite hur det är med sina electronic devices. Det är det enda man ska kolla upp då. Men vi kan väl göra det klart en gång för alla. Man får lyssna hur man vill. Men jag vet att jag brukar försöka närma mig de här långa symfonierna. Nu älskar jag Mahler. Jag älskar hur han arbetar med orkestern och hur han får den till att låta. Och bara det här stycket, jag tror alla vi tre satt och hade gåshud. Men ibland är man trött. Mm. Jag har svårt att hålla uppmärksamhet så länge. Men jag brukar försöka se det som en meditation. Lite att man sitter i, speciellt, och det är framförallt en live-upplevelse. Mm. Jag reder inte ut att lyssna på det på skiva.
Nej, inte
men, nej, det då är det något som kommer emellan.
Och även när jag lyssnar på det live så har jag inte förväntningen heller på mig själv att jag ska sitta där fokuserad på musiken i 1 timme och 20 minuter. Utan då, jag tycker att lite av det som är härligt med att vara på en konsert är att tankarna kan få spinna runt lite. Alltså man tar ju in musiken, man tar in upplevelsen, men att det får leda en lite i en härlig stund. Ja. Där man inte kan sitta med mobilen.
Nej, men man funkar ju liksom inne i det. Jag menar, det är ju Det är ju, alltså är det en långsam sats om man liksom, ja, somnar till. Det behöver ju inte vara bara pinsamt. Det Nej. Kan ju också vara just att man kommer in i musiken. Jag menar, lyssnar jag på musik så märker man ofta att man kan ju räcka att man sitter och läser partitur ibland, att man liksom börjar andas med musiken.
Mm.
Att liksom man kommer så in i musiken. Kanske låter lite nördigt. Ja.
Mm. Jag tycker också mycket att man ibland, när man sitter och tittar på sånt här live, att man kan, jag brukar alltid titta på alla de olika instrumentalisterna i orkestern och se lite vad de håller på med.
Mm.
Hur har ni det, Obo? Är det svårt nu, eller?
Mm.
Vad röd han är.
Ja, precis.
Oj, nu börjar han
Oj, nu ramlar armen av på andra fiol. För de har spelat jättemycket snabba toner.
Ja.
Och nu är du trött. Nu tänker du på vad du ska till middag sen.
Mm.
Ja. Speciellt slagverket tycker jag är ett bra tips att titta på.
Ja.
För de går runt. Och det tänker man inte alltid på. De är smidiga, de rackarna.
Ja,
men det brukar vara kul att titta på.
Ja.
Om man zoomar ut från just musiken.
Ja. Mm.
Och med att titta rent tekniskt, vad gör musikerna?
Ett bra tips för oss är helt enkelt att gå och lyssna live på
absolut.
Saker. Mm. Och var inte så rädd om det är någonting som man inte känner igen. Mm. Och
nej, och tycker du en bit är tråkig. Ja, då tyckte du så.
Ja. Mm.
Och man får också gå i pausen. Det är ett tips från mig som inte alltid orkar.
Nej, men det är ingen paus i sånt här stycke.
Nej, men om man skulle vara på en konsert där det finns en paus, man får gå hem då.
Ja.
Man får säga så här, vad kul det var, en timme.
Mm.
Det är mitt bästa tips, faktiskt.
Ja, jag håller med, den är inte dum.
Nej.
Okay, just det här, om man vill se, uppleva den här Mahler-symfonin just, så nu hörde vi ju Claudia Bardo som dirigerade Luzern. Den finns ju också på, så man kan se den. Det är lätt att hitta på YouTube från Luzern också. Och det är riktigt öronbedövande vackert, alltså. Det är verkligen häftigt.
Mm.
Det är en av de största upplevelserna och jag har haft att se den ordentligt. Mm. Och just så, konsertupplevelser på filmad konsertupplevelse.
Mm.
Överhuvudtaget, Abardo och Luzern är fantastisk. Tchaikovsky som vi hade innan, om man lyssnar på hans sjätte symfoni med Abardo och Luzern, det är öronbedövande tystnad i slutet, får man verkligen säga. Det är knäpptyst i en minut säkert. En hel konsertsal som bara vibrerar av tystnad.
Det är mäktigt, alltså.
Ja.
Du gillar Abardo, eller?
Ja.
Hör du det där darret på Andreas röst? Jag tror att han gör det.
Framförallt den äldre. Alltså, han var ju väldigt svårt sjuk i leukemi ett år. Vad jag för mig, det var leukemi. Den yngre, jättebra också. Han har gjort fantastiska Brahms-inspelningar bland annat. Men just efter den här sjukdomen så kändes det som det liksom kom en nivå till, en botten till, som var fantastisk. Och just när man säger,
nu är det så att Andreas blir lite rörd.
Ja.
Men just Mahlers tvåa där.
Ja.
Med
det är en personlig favorit. Det är känslosamt. Det kommer vara den känslosamma punkten, tror jag.
Mm.
Tycker om musik, helt enkelt.
Ja.
Ja. Gåshud på 100% på deltagarna.
Ja. Mycket bra. Det gillar vi. Men vi har faktiskt kommit fram till dagens sista stycke. Och det är också veckans bubblare, såklart. Och Andreas, du har fått rota bland de lite mer okända namnen i katalogen och har med dig musik av någon som åtminstone för mig var helt okänd. Michael Torkey.
Ja, precis.
Kan du just tre snabb om honom?
Ja, tre snabba.
Det är inte min.
Det är inte så. Nej, men man kan väl säga
300.
Att han
300 långsamt.
Oh, Michael Torkey.
Han född i början på 60-talet. Så. Och började någonstans i jazzvärlden så gick mer och mer mot det symfoniska. Folk är ju glada i att sätta etiketter på musik och han har kallats liksom minimalist och postminimalist och så. Men man kan också bara säga att det är himla god musik. Alltså han är just i det här stycket då, Javelin, så är det ju gillar man John Williams till exempel så
som har skrivit Star Wars-musiken.
Ja, precis. Mycket filmmusik. Så är det ju, kommer man att gilla Michael Torkey, tror jag.
Vi lyssnar.
Japp. Yep.
dansades lite grann under tiden här. Jag gillar det här jättemycket.
Jag kastade lasso.
Ja. Jag får en superstark känsla av att flyga på lyckodraken i den oändliga historien. Ja. När jag sett den filmen.
Det är ju just, Javelin är ju spjut. Alltså, ja. Så det är ju ett spjut som flyger i en luften. Liksom. Sen, upplevelsen av flygturen. Liksom, så. Ja. Så att det passar ju jättebra med den flygande. Då.
Ja.
Eller IT.
Eller IT, ja.
Är det din
association? Ja. Ja, väl lite.
Ja, nej, men just
något som flyger. Alltså, man hör att det är något som flyger.
Ja, så.
Och det är ju storslaget att flyga.
Ja.
Är det så enkelt att ens association?
Ja. Just den här för mig är inte så storslagen.
Nej.
Men, för mig är känslan av att jag flyger storslagen.
Ja,
jag
tror det är sant.
Det är där jag någonstans.
Men den skiljer sig från de andra lite. Mm. Den här är lite raskare i vissa.
Precis.
Alltså som man hör det här rörliga som ligger i träblåset.
Mm, absolut.
Så den har lite som, annan karaktär.
Man kan också, alltså bero på vilket, om man lyssnar på detaljerna eller om man går ett steg tillbaka och lyssnar på gesterna, de stora gesterna, så blir det ju liksom storslaget i det. Man kan ju också säga, alltså Torkian har ju skrivit annan musik som inte är bara så här, utan han har gjort en stor svit som heter Color Music, som är väldigt häftig. Väldigt bra. Han har synestesi, så han har kopplar ljud och färger och musik.
Jag vill jättegärna veta vilken färg det här är för honom.
Precis, är detta en av dem?
Nej, det här är inte en av dem.
Men om man har synestesi så är det väl en färg ändå?
Ja, jo, nej, men han har säkert upplevt en färg till här. Men,
jag tror grön.
Men,
du tror jag tror gul.
Jag tror,
orange gul.
Jag tror en blå himmelsblå så man ser liksom spjutet flyga mot himlen.
Mm. Är det någon här som har den här egenskapen som jag inte ens vågar komma på att säga?
Det är väldigt en vilja jag har. Eller jag upplever ofta färger, men det är inte på det sättet, tror jag.
Nej, men just om han har någon som heter Ash, till exempel, eller någon, och Orange och lite Bright Blue Music. Det är värt att lyssna på.
Stort tack för idag.
Tack själv.
För dig som lyssnar och vill diskutera vidare om musiken i det här avsnittet så finns det en Facebookgrupp som heter Ljudcirklar Symfonisk Musik. Du hittar den genom att söka på namnet på Facebook eller så kan du klicka dig vidare från malmolive.se. Där kan ni förutom att prata vidare om storslagen musik även ställa frågor till oss eller kanske komma med egna musiktips. Om 2 veckor kommer nästa avsnitt och då är det tårdrypande musik som gäller. Ses då! Hej då!
Hej då!
Bye.
Du har lyssnat på Ljudcirklar från Malmö Live konserthus, symfonisk musik. Producent var Sofia Nilsson, tekniker Mikael Körner. Ansvarig utgivare är Karin Karlsson.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.